Hjärtligt välkomna allihopa.
Vänta, det kommer ett JAS-plan exakt nu.
Det kommer ett JAS 342 Gripen som testflygs från F-17.
En stor vindpust, ett JAS 280 000 Gripen och ett rave i bakgrunden. Nu börjar vi! Ska du med och röka mat? Bara en liten bit. Borta hos mig. Det här är avsnitt 9,3.
Det här är Malin Edvardsson som sitter på min vänstra sida.
Och det är också Frej Larsson här på min högra.
Och tillsammans är vi Halv borta hos mig! Fan, vi skulle kunna göra så
synkade vi någonsin har gjort.
Fan, vi svängde inte med jazz hands till höger och vänster.
Guldregn!
För att skapa en sån symmetrisk party-triangel. Och tillsammans är vi Halv borta hos mig! Alltså, det där är riktigt fryntlig. We pull up on the party like how. Tillsammans. Fuck, kör inte den så mycket.
Nej, jag vet.
Alltså,
det är alldeles för osynkade partyentréer.
tänk Norli och KKV som jular in från varsin sida på scen. Tjena Gislaved, vi är Norli och KKV. Och tillsammans är vi... Fan, jag fuckade upp det. Men det hade varit roligt, det hade varit roligt. Jag eftersöker lite mer moment i entréer.
Nej, jag håller helt med. Vi sitter i alla fall här i matchande djurhudar. Leopard och, vad är det där, tiger?
Det här är en utrotningshotad bengalisk tiger.
Ja.
Som endast finns i 9 kända exemplar nu fortfarande.
Ja, det är nästan ingenting.
Och den 10:e, den var jag snabbt framme och knep på tundran. Så för ett, för ett pris inte dyrare än 28 000 ryska, vad är de heter?
Rubel.
Fick jag den här sibiriska tigen som en litet extra skinn nu till sommaren. Det är väldigt få som fattar när man är ironisk, har du märkt det?
Ja, i alla fall i vissa länder och kommuner.
Nej, men även i Sverige. Alltså, mycket känns som det handlar som om en inställningsfråga. Att vill man förstå...
Ja, det beror på hur salt ironin är kanske. Ja, det är klart. Vill man förstå. Ja, berätta, du har en erfarenhet av det här.
Jo, men vad fan, det har man väl. Alltså, det har man väl. Nej, men till exempel som när... ja, alltså jag har rätt mycket erfarenhet av det. Jag har rätt jävla mycket erfarenhet att folk som inte vill de kommer inte att falla. Men skit i dem. Det handlar ju om en inställningsfråga precis som avtändning.
Ja. Och det är det vi ska prata om idag. Alltså att avtändning bara är en inställning.
Ja, alltså avtändning, dåliga miner, alltså produktionslöshet, att man inte får någonting gjort, att man går runt i samma hamsterhjul och undrar varför ska allt kul hända Frej och inte mig. Och nu ska vi berätta hemligheten varför allt kul händer mig och Malin och inte du som skriver negativa kommentarer på YouTube då till exempel.
Det där är verkligen en klass för sig. Jag hade ingen aning om att det fanns så mycket negativa kommentarer på YouTube.
Ja, alltså det
finns så himla mycket negativa kommentarer på YouTube.
Jag ska bara säga en sak. Om du har skrivit en negativ kommentar på YouTube, eller hade tänkt göra det, eller känner någon som gjorde det, det är första tecknet att get the fuck out. För om man märker det lilla tecknet hos någon, så sitter det ihop med en kärna som hellre ser glaset som halvtomt än som halvfullt.
Uh-huh.
Och det är det alla misslyckande och allting beror på.
Det där stämmer. Jag hade ett ex som jag kom på med att skriva negativa kommentarer på internet. Och det var det exet vars golv jag pissade på. En historia ni kan få höra, ni som prenumererar på oss på Patreon. Så lite reklam för vår Patreon.
Okej, så du pissade på en haters golv.
Ja, det, alltså det var helt rätt golv.
Grattis,
att pissa
du har just fått Nobelpriset i fred. Nej, men fan, på Patreon så delar vi med oss kanske av historier som är, ja, men som är, alltså den här är väldigt anrik podd. Det är väldigt mycket. Nej, men det är väldigt mycket.
Det är en podd för salongerna.
Mm, det är en podd för salongerna. Det är en salongspodd.
Där kan vi inte hålla på och prata om piss på golv.
Nej, så de lite grövre historierna, de finns bakom betalvägg.
Som ett par riktiga kapitalistsvin.
Exakt. Pundarna har kommit på hur man ska köpa ännu mer knall. Ja, men du gör så här. Du tar jättemycket droger. Sen så gör du någonting som du inte kan stå för. Sen berättar du det in i en mikrofon. Men för att lyssna på det så måste man betala. Och vad gör vi för pengarna? Det är ett självspelande piano. Det är som helst.
The circle of life.
Nej, men fan, tack alla ni som gör det möjligt att vi ska kunna fara runt och äta, ja, och bo inomhus och flyga. Och
punda med tak över huvudet.
Ja, men punda med tak över huvudet. Det är helt och hållet. Nu är den enda inkomsten vi får från det här, det är från er som hjälper oss på Patreon. Ja. Så ni är naturligtvis mycket vi har mer respekt för er än alla er andra.
Ja, verkligen. Det har vi. Och jag glömde bort, för er som inte kanske lyssnade på förra avsnittet utan bara lockades rakt in av den här avsnittsrubriken, så anledningen att det här är avsnitt 9,3 är för att i avsnitt 10 så ska vi bli nyktra. Men vi har behövt skjuta upp det lite.
Industrisemester. Jag säger bara ett ord. Industrisemester.
Och det vet ni alla vad det innebär. Det är inte en torr tillställning.
Det är inte vilken industri som helst. Det är nöjesbranschen. Nej, men det är helt enkelt så jävla mycket roliga grejer som händer överallt. Och man blir inte ledsen av lite narkotika.
Nej.
Det kan man ju säga. Ja. Och det finns ju... just nu har vi så mycket saker att se framåt så att det vore helt korkat att utesluta möjligheterna att maxa dem på dem så maxat som vi kan. Liksom.
Exakt. Ja. Det gamla ordspråket, you don't need drugs to party, but it fucking helps. Ja, nog är det så.
Jo, men så kan det vara.
Den senaste veckan har ju varit kul. Jag skulle bara till Uddevalla och möta upp dig. Men sen så jag tog på mig ett par trosor och ett par skor som är snygga men de skaver. Och så tänkte jag så här, ett dygn klarar jag. Men nu sitter man här med blödande tår. Har precis köpt nya trosor på Maxi. Så nu är det klart. Men emellan det så hann vi ju dra till... vi har dragit till Malmö och festa jättemycket.
Fan, det har varit det började som en enkel konsert. När hade bokat in mig för ett speljobb i Uddevalla. Och sen när jag kom fram så visade det sig att det var inte en spelning på i ett litet rum. Utan de hade slått på stora trumman och hyrt garaget jämte rummet.
Det var riktigt underground-stämning i den mest positiva bemärkelsen.
Ja, så det var askul. Men efter den spelningen så har vi helt enkelt... nu sitter vi på en... jag tror inte att någonstans i Sverige... Finns det en bättre after hours än den vi sitter på nu?
Nej, det här är riktigt mysigt. Det är tisdag idag när vi spelar in. Vi sitter i Ronnebys vattentorn på en balkong och myser med nybakt bröd och hästen Claes Göran. Och sen så ett rave inne i tornet. Så att om ni hör någonting som brusar i bakgrunden eller liksom ett störande uns, så är det ingenting att störa sig på utan bara någonting att glädjas åt. För det är ett rave här inne.
Världens gulligaste tvillingar har byggt en liten myshörna här åt oss, precis vid hästen uppe vid Ronneby. Vi tittar faktiskt ut över hela Ronneby nu. Och
vi har en liten wunderbaum som fladdrar i vinden i vattenmelonsdoft också. Och en lampa som vi precis har fått av en av tvillingarna.
Fan, jag undrade var den starka doften av vattenmelon kom från. För fan vad fett.
Wunderbaum. Mm. Min favoritlogotyp för övrigt.
Här uppe på den här lilla kullen så rakte jag ganska mycket gräs. Och när jag köpte
liten?
Det. Men eller liten och liten. Men när jag var yngre tonår. Och då när jag köpte det tornet, så satte jag upp en skylt där jag brukade röka gräs. Där jag, vad fan, jag skrev någon dikt. Jag kommer inte exakt ihåg ord för hur den gick, men kanske någonting i stället. Kullen där de bästa sitter, kullen där gräset gror, kullen där man får röka brasset stillsamt i lugn och ro.
Nej, ja. Vad fint.
Och det är många som testar det första gången.
Ja, här på kullen.
Ja, här på kullen.
Det är trevligt att röka braj vid utsiktsplatser. Jag kommer ihåg det också. Jag har alla mina första gånger som jag har gjort någon trevlig drog, så har det ofta varit med liksom utsikt över någonstans.
Ja. Men det är även en liksom det är ingen, jag ska inte säga att det här är helt enkelt Ronnebys populäraste punkt. Om man är en turist och bara tittar runt i Ronneby och bara, men vi går upp dit. Så det är inte så att det liksom, det har inte blivit Christiania än.
Nej.
Nej, men det är mycket konstnärer här nu. Och det är ju det är skitroligt. Varför, vad fan blir det alltid så att lite jag menar, att när man får göra vad man vill så dras det massa konstnärer dit varenda jävla gång. Mm. Varför dras inte konstnärer till struktur? när det verkar som att det mest effektiva sättet att få ut så mycket som möjligt. Nej, men så många av mina konstkompisar...
Kreativitet frodas ju i frihet.
Är det så då?
Så är det ju. Alltså, sen så att man som konstnär kan sätta upp egna små restriktioner kring hur man säger, nej, jag ska bara skapa i lera, eller nej, jag vill bara bygga någonting i jeans.
Men det hade jag aldrig...
Du vet ju själv att du har ju total kreativ frihet, men man kan få ut väldigt, väldigt mycket om man liksom bara bestämmer sig för att gå på ett enkelt spår. Men alltså med frihet som grund.
Men i alla andra linjer och ställen i samhället så verkar det så här att om man bara gör en sak 100 000 gånger i rad så blir man fett bra på det. Och vad fan har droger? Alltså droger gör ju bara så att man inte kan göra, så att man bara glömmer bort att göra det den där 20:e gången, och att man hamnar så att säga ur balans. Ja. Så vad är den fucking grejen då?
Med droger och med frihet?
Nej, inte med droger och med frihet, utan varför är det så stark överrepresentation av narkotika och alkohol i konstkretsar liksom? Eller är det inte det? Är det bara för att
jag vet inte om det är det. Men vi kan ju svara på varför vi tycker att det, eller varför jag och
jag ställer lite frågor till mig själv i samma gång.
För jag använder det ju som ett sätt att luckra upp saker. Alltså att komma in i en ny infallsvinkel och bara, just det. Eller som typ under de många, många, många år, jag tror jag sa det i podden också, som jag nästan inte hade varit bäng på typ hur länge som helst. Och sen så bara rökte jag lite braj en gång liksom med finsk i vuxen ålder, och så bara fan, och varit riktigt bäng och bara, just det. Så här tänkte jag på det här, och liksom helt nya infallsvinklar. Mm. Och så är det ju nya infallsvinklar med varje drog eller varje liksom, så då, jag tycker att man klipper bort lite gamla mönster. Alltså jag tänker som ett mönster av associationstrådar, hur en tanke eller hur någonting ska funka, som är som ett spindelnät som liksom bakbinder händerna lite. Som man bara klipper bort när man tar en drog och får en ny infallsvinkel. Och sen så utefter det så kan man ju skapa väldigt mycket kreativa grejer. För min egen del, du kan ju skapa när du är bäng eller väck liksom. Jag är inte så bra på att göra det. Jag får inte,
du pundar ur bild, Kai. Några så här har förebilder. Nej, men om man tittar på till exempel alla kulturjournalisters stora jävla gullegris, som heter Seinfeld.
Ja,
alla
ja,
som skriver
det.
För DN, alla som skriver för Svenska Dagbladet,
ja,
alla som skriver för allting, de älskar Seinfeld. Och när någon då ska upprepa en framgång,
ja,
då är det bara att göra exakt som Seinfeld har gjort.
Ja.
Seinfeld har inte pundat. Seinfeld har legat med mindreåriga tjejer i hela sitt liv och inte kommenterat det. Eller kanske inte mindreåriga, men i alla fall alltså väldigt gränslande.
Ja.
Woody Allen skämtaren.
Ja.
Men det är ingen och liksom han är väldigt väldigt högt ansedd av alla ledarskribenter på alla kultursidor. Fast att han har knullat med barn och fast att han ja, men jag vet, liksom så här, han är mångas idol och många jag tycker väl kanske att hans humor är väldigt daterad.
Mm.
Väldigt många av dem som gillar Seinfeld brukar också gilla typ så här, inte gilla men brukar belysa vilken stor vad viktig för humorn bröderna Marx är.
Ja.
Eller något sådär, ja, som bara är helt bottarna. Som bara är såhär, ah, ja, de är helt döda. Finns det det här är ju såklart ett jävligt ledande resonemang. Okej, jag säger det rakt ut. Jag tror att det finns mycket längre livslängd i fucking pundarens konstverk än i såna här bara strukturerade 9-5
ja,
konstnärer.
Det var nog bara det som jag
funderat så jävla mycket över det.
Mm.
Det är väl sjukt produktiva konstnärer som bara ja, men som liksom stiger upp varje morgon och gör grejerna varje dag och ja, låter inte livet föra dem dit där de ska vara i något som helst avseende utan bara de måste på något sätt bara följa en svennestruktur över hur de jobbar för att känna sig strukturerade och bygga upp sin självkänsla på det.
Ja.
Vilket jag har respekt för. Jag har respekt för allas grind.
Ja.
Men jag tror den är... Jag skulle misstänka att den är väldigt kort. Alltså att den inte åldras med så stor värdighet.
Ja.
Att de här normcore-iakttagelserna är väldigt kontemporära. Det är det.
Mycket möjligt alltså.
Det är bara en vild gissning här nu uppe i vattentornet. För jag har funderat över det här. Okej, jag lever för konsten. Och jag lever för att leverera verk som folk ska kunna gilla länge. Mm. Alltså att någon om jättelänge ska kunna tycka om mina texter liksom. Och då är jag så här, fan, är det här bra? Alltså är det här punderiet... Gagnar det mitt livsmål?
Ja.
Eller skälper det mitt livsmål? Nej, men jag har ett tydligt livsmål. Och om jag skulle märka på något som helst att punderiet inte på bra för det livsmålet, ja, så skulle jag lägga av på en dag.
Ja, men exakt. Mm. Det är det som är grejen. Och det är alltså, när jag har, och jag tycker att det märks så himla tydligt, för då blir det inte kul att göra det. Sen så kan jag tänka mig att det är svårt att komma på när nog är nog om det är så att man faktiskt redan från början inte mådde bra när man gjorde det.
Mm.
Men jag har aldrig gjort det för att jag inte mår bra.
Nej.
Jag har bara gjort det för att jag vill strössla liksom, glassen.
Och, jag har heller aldrig, jag har heller inget sånt minne när jag bara, jag mår så jävla, alltså, du vet, ringt en kram för att man mår kräft.
Nej.
Jag har nog fan inte...
Men och däremot så liksom... När jag har varit i perioder där det känns så här, ja, men typ att livet stagnerar lite, att man trampar i samma mönster som inte är optimala liksom, och man börjar veta med sig att så här, jag måste göra några ganska så här, stora förändringar för att det här inte ska bli ett jävla träsk liksom. Då har jag märkt att jag inte har tyckt att det varit kul att knarka. Alltså någonting överhuvudtaget liksom. Då har, efter man har tagit tjack, så har det varit så här, man bara, åh, vad jobbigt att jag inte kan sova typ. Och, eller att man liksom fastnar i så här lite mörkare loopar när man har rökt weed eller vad som helst.
Jo, nej, men jag har också varit i lägen i mitt liv när jag behöver vara fucking fokuserad.
Ja.
När antingen mitt liv hänger på det eller när någonting som jag byggt på jävligt länge hänger på det. Det bygger på att jag är fokuserad och att jag kan fatta fokuserade beslut. Alltså, tror du jag har tid då?
Nej.
Alltså, tror du jag har tid? Jag har fucking mål liksom.
Ja.
Så inte tid och vara ens, ja men ens rökhög.
Nej.
Just nu. Det. Så jag fattar exakt vad du menar.
Mm.
Men när man har hamnat i det götto.
Mm.
När man har hamnat i en loop som man tycker bara, ja men fan, om den här bara, om jag bara fortsätter i den här loopen är med i mitt långsiktigt underbara.
Ja.
Mm. För jag har jättemycket intelligenta vänner som är skitduktiga på konst, som är mina största idoler, och några av dem har jag vuxit upp med, några av dem har jag pundat med tidigare, några har slutat, några har precis börjat, några har precis... Men jag har inte direkt någon sån där, alltså jag har ingen bakgrundsbild på datorn som jag sa, jag ska bli som Seinfeld när jag blir stor. Alltså vet du vad jag menar?
Nej.
Alltså jag har ingen sån, för det finns ingen sån person som jag är så här,
Nej.
Det finns ingen person som har gjort det som jag vill göra liksom.
Jag hade en plansch i mitt rum när jag var liten. Det var Sonic the Hedgehog.
Ja.
Och det håller jag.
Ja, fan, det är därför du vill gifta dig så mycket nu. Ja, okej. Ja, då förstår jag. Då förstår jag vad ditt önskemål inför ett stort bröllop kommer från.
Helt girig på ringar. Men också dojsad utav bara helvete. Vad har du för livsmål som är det som funkar med droger?
Nej men vad fan, man blir bekvämare ju äldre man blir. Mm. Alltså, man måste kämpa för att hoppa med i trappen.
Mm.
Jag behöver inte kämpa så jävla mycket.
Nej.
Alltså, fortfarande
för att festa väldigt mycket.
Nej men för att liksom släppa den här trygga. Alltså du vet, du vet ju hur nice jag har det.
Mm.
Alltså du vet, liksom, jag, alltså det är så nice i mitt liv, så liksom att jag ens skulle komma på tanken att liksom bo i en husvagn när det är kallt utan täcke med Mia och Josse liksom, och nästan frysa ihjäl. Det är ju så här, det är snudd på liksom självskadebeteende liksom.
Mm.
Men jag njuter så jävla mycket av det. Och det har ju såklart inte att göra med narkotikan, utan att de är fett tunga jävla människor.
Mm.
Men utan att liksom röka hasch så hade jag inte kunnat skala bort alla normativa svennar runt omkring mig, utan jag så här, åh gud vad gullig han är, fast jag känner så här, att bara, ja det är en skatt.
Mm.
Ditt barn är en skatt. Vi gräver ner det i trädgården. Som man gör med skatter. att liksom, om jag hade bara liksom slappnat av för mycket, så hade jag normsvännat in för mycket.
Mm.
Och sålt min husvagn.
Mm.
Istället för att köpt min husvagn.
Mm.
Och jag vill inte längre åt det hållet, hur mycket en samhället kämpar för mig att jag ska åt det hållet.
Nej.
Mm. För det där, då sitter man ju så runt ett fikabord i en basså och snackar om hur jobbiga saker.
Ja.
Och blir bara bekvämare och bekvämare. Folk bara kastar sitt negativa stoff över fler och fler grejer som man gillar. Så att fler och fler grejer blir så här, jaha, nu var det negativt stoff över den och den.
Ja.
Och tälta kan man inte göra, det är negativt. Och,
nej, det är en daglig utmaning att stretcha sig utanför sin comfort zone.
Mm.
Men man måste ju öva på det hela tiden.
Mm.
Alltså, ibland så räcker det ju med att man borstar tänderna med vänster hand om man är högerhänt.
Mm.
Men alltså, man måste ju öva på det lite hela tiden.
Ja.
För att man inte bara helt och hållet ska mugga in.
Ja, visst.
Och det är väldigt lätt, alltså det är väl det som är, det är väldigt lätt att mugga in sig om man bara sitter och röker weed och sen inte gör någonting annat.
Ja.
Eller typ tar tjack hela tiden och inte gör någonting annat. Eller ja, men knarka vad fan som helst gör.
Men varför har...
Men det är ju jättelätt att göra om man bara fortsätter att titta på TV4. Allt man knarkar, allt du pundar, om det är godis eller fan TV eller vad som helst. Eller bara dina rutiner kring hur du tar dig till jobbet. Ja. Det är ju lika farligt liksom.
Har pundare generellt en liksom mer negativ inställning till saker? Eller...
Nej.
Nej.
Det tycker jag inte.
Nej, nej, verkligen inte. Alltså, jag känner likadant.
Jag tycker typ att alltså, pundare tar saker med en klackspark lite grann.
Mm, mm.
Och sen så, pundare är ju ett ord som jag älskar.
Mm.
Jag tycker vi kallar ju oss själva pundare. Liksom.
Ja, men det är väl klart.
Så att, bara så att folk inte tror att vi snackar om alltså de som har kört absolut hårdast och sitter i en park för att de inte har något annat val. Liksom. Men...
Vi sitter ju pundar nu. Liksom. Vi sitter och pundar rödvin. Klipper någon gås.
Exakt.
Bara tugga.
Mölar i oss nybakt bröd. smör som smälter.
Om man tar den här jävla klacksparksmedicinen då. Mm. Varför klacksparkar man sig inte in på de rätta ställena och bara klacksparka upp livet i brygga och bara klacksparka in den i krysset?
Ja, men ibland så kanske man, om man jobbar från en djup, djup, mörk grop, då kommer man kanske punda sig upp till scratch, liksom, till toppen på den här gropen. Men det är ju fortfarande bara att man sjunker ner i den igen om man liksom inte har någon bra sån här hake där uppe i asfalten. Men alltså om man inte pundar från en grop liksom, så då är det lätt att klacksparka hela tiden. Annars kanske det bara är lätt att klacksparka när man är precis vid toppen av gropen. Och alltså, för det finns ju uppåt och neråt. Och på, där nere i dalen så är det svårt.
Om Janne Josefsson skulle besöka mig när jag var, fan vet jag, 10. Så skulle inte han se samma sak med Uppdrag granskning som jag såg.
Nej, men okej, men du har väl aldrig varit på en
plats. Är det inte bara jävla inställningsfrågor?
Men har inte du alltid kunnat tänka så här, ja, men det där kommer jag lösa. Alltså du har väl aldrig riktigt hamnat i de här förlamande, liksom långa förlamande perioder av en känsla av att säga, jag kommer fucking aldrig kunna lösa det här. Jag har inte kapaciteten eller möjligheten och jag ser bara mörker framför just nu. Du har väl alltid haft en liten gnista hopp om att säga, om jag bara fortsätter sjunga de här runktexterna fast ingen applåderar i sjunde klass, så kommer det bli någonting av mig ändå, liksom.
Nej, jag har aldrig någonsin, alltså det är inte det här hopp, vad jag trodde.
Nej, jag tänker inte att du behövde, alltså, inte alls nödvändigtvis behövt ha trott det här, men någon sorts gnista i dig har ju fått dig att, trots att du skrev din första sång om testiklar och sen de 99 följande och du inte hade någon publik överhuvudtaget, och du bara, men jag skriver en till.
Så jävla feta låter, 100 låter och 200
Då har du ju ändå någon liten gnista som du varje, i liksom, även om det är din självtända tändare liksom, så har du lyckats tända den gång på gång liksom. Jag tänker att när tända gasen är slut hos folk, att det är liksom då, det är en riktig, riktig grop liksom.
Ja. Ja, fan, det är nog, folk kan nog bara olika mycket tända gas. Folk kan nog bara ta en motgång, tror jag.
Ja.
Alltså en sån stor motgång.
Ja, och många, alltså, ja, många.
Och alltså, du vet, nu när jag börjar tänka på avtändningar.
Speaking of.
Nej, men det vi snackade om det idag. Att avtändning, det är bara en inställningsfråga. Så sa jag så här, jag har fan aldrig mått dåligt dagen efter. Och jag kände genuint det jag sa. Jag kände genuint att jag sa sanningen till dig. Men sen så började jag rannsaka mig själv. Okej, Fred, fan, ärligt nu. Du kommer ihåg en i alla fall som du hade nu för bara veckor sedan. När första fågeln av högklassigt ketamin kom in. Och det, man såg ut som en liten sockerbagare i ansiktet. Och man skulle liksom, ja, men det var lite så här skördefest. Man fick jättemycket och man hade hur mycket som helst, så man bara, ja, men fan, vi dundrar på lite extra idag.
Mickelsmäss.
Det var en sån riktig jävla sugondakuk. Då när man satt där nästa dag, då mådde jag så att säga pyton.
Pyton.
Då mådde jag pyton. Men ändå, jag var på jävligt gott humör, för jag, alltså så här, Jag ville dö, men det var så ändå nice. Alltså,
jag vet, okay. Men på vilket sätt ville du dö?
Var det, nej, jag ville inte dö. Det var något att säga. Jag bara mådde dåligt. Jag hade ont i huvudet. Hade jag.
Det brukar du inte ha.
Inte så jätteofta. Jag har väldigt mycket, jag har väldigt mycket kompisar som har migrän. Och alltså, det är en sån främmande tanke för mig. Att liksom ha migrän.
Det är samma här, jag har aldrig
migrän.
Så
att jag liksom, så att jag nästan inte tror på folk.
Jag har aldrig migrän och aldrig ont i huvudet.
Nej, men jag bara, alltså jag avslöjar mig själv med att tänka att det här säger du bara som en ursäkt för att ibland får vara för dig själv. Men för att du mår fett keff bara till vardags. Och du har hittat ett sätt. För jag kommer ihåg,
migrän funkar väldigt bra. Mensvärk och migrän, det får man ju alltid gå hem från skolan för.
Nej, men så kommer jag ihåg lite sån där sjukdomstillstånd som känns lite mer som att man bara vill vara i fred. Som att bara, fuck, jag har trasslat till det ordentligt. Jag har den här snubben som jag aldrig vill knulla med. Jag har de här två barnen som inte ens är balla liksom. Och anledningen att de inte är det är för att jag vill vara i, för att jag vill göra någonting annat. Och jag vill vara i fred, men okej, nu är det inte så. Jag är sjuk på det här sättet, så jag måste ligga här inne.
Deprimerad helt enkelt, deprimerad. Eller långtidsdeprimerad, långtidsnedstämd på grund av dåliga.
Men det där är bara brist på egna erfarenheter.
Absolut, ja. Visst är det så. Alltså jag tänkte ju att man aldrig skulle kunna jag förstod inte hur man skulle kunna bli tjock. Innan jag blev tjock, när jag åkte på utbytestermin i San Diego. Det var jättelätt att bli tjock. Ja, det blir man ju ödmjuk av.
Jag förstår inte hur man skulle bli ihop med någon efter att man frågade chans. Så min taktik var att bli tillsammans med en skitnice person sista året man kunde fråga chans, och sen ha det så för resten av livet. Så det testade jag. Det gick åt pipsvängen, Mattis. Det gick åt pipsvängen.
Förlåt, åter till din avtändning. Du hade ont i huvudet. Var det psykiskt också?
Nej, det var inte så. Jag var så jävla lycklig. Jag var fett lycklig. Jag var liksom med Josse och Mia. Alltså du vet, men jag bara kom tillbaka med pizza, rätt vad det var. Ingen hade frågat om det. Och bara, alltså, ja, det var bara fullt jävla. Jag var aslycklig, men jag hade jävligt ont liksom.
Du hade en fysisk avtändning.
Jag ville verkligen inte dö. Jag vill verkligen, verkligen leva. Jag vill alltid leva liksom. Så, men jag har inbillat mig att en del som knarkar vill dö liksom.
Ja, men det är ju väldigt många som vill dö dagligdags. Så det är ju inte så konstigt att man vill dö lite till när man knarkar.
Är det på grund, mycket på grund av ensamhet liksom? Man hittar ingen som förstår och sådär. Det
finns ju massa olika anledningar till att man mår dåligt. Men jag tänker att problematiska familjeförhållanden och föräldrar och folk nära ens omgivning som pikar en på så vis att man är uppvuxen med en känsla av att inte duga till är ju en klassiker. Eller typ ett samhälle som lyckas pracka på en idéer om att man inte räcker till. Dålig självkänsla. Eller att världen ser ut som den gör. Alltså den är ju skev och folk svälter hit och dit. Och det är ju en massa pengagiriga galningar som bara springer runt och styr världen liksom. Och så sitter man fast i sitt lilla råttbo. Och sen så, ja, det mår man ju dåligt av. Och så om man tar avtändningen på droger som man tar då för att klara av de här grejerna. Avtändningen när inte drogerna sitter i längre, den är ju obviously ganska tung.
På fråga ett så svarar jag, flytta ifrån din lilla pisshåla där alla kommer ihåg dig sen du var liten och sen du, vad fan vet jag, bajsade på dig en fest och heter Bajsåsa med hela jävla Ljungskile. Skit i dem. Alltså du vet, flytta därifrån. Det är inte värt att hänga fast vid en sån. På fråga två, självkänsla. Så säger jag, så starta ett band. Jag gör det nu. och börja spela musik. Då kommer du, precis som Elvis, att få one for the money, two for the show, three you'll get the honeys, then go, go, go. På fråga tre så säger jag flytta. Alltså flytta från det lilla stället och kom tillbaka med guldet. Alltså det finns ingen poäng att vara kvar i samma kedja. Första dagen du flyttar till Düsseldorf så kommer ingen ha någon fucking aning om vem du är. Då är helt plötsligt, då är du boss Åsa. Bara för, fan, jag gick från bajs Åsa till boss Åsa på en bussresa. Det, alltså, nu tar jag bara det för att vi har pratat om det. Jag lyckades hålla mig från att bajsa på mig på någon fest när jag var liten i Ronneby. Men jag var ändå inte boss här. Alltså jag var ändå inte boss här, långt ifrån. Väldigt, väldigt oboss får jag väl säga. Och jag känner mig, alltså jag är fortfarande ingen boss, men jag är jävligt bra på en grej som gör att man kan ha kul med andra som också har en passion. Så därför är det ju roligt att vara henne. Mm. Det var det inte när jag var, alltså jag fick ju jag fick i princip fly i tumultet som uppstod liksom. Sen var inte jag här på 10 år, ungefär som vi pratade om han som försvann med en kvarts miljon och som har trott att vi har jagat honom liksom.
Ah.
Ja, men som vi pratade om på tåget.
Ah.
Mm. Jag gjorde väl likadant. Men var jagad. Alltså, ja. Nej, jag tog inga pengar och drog. Jag slog en flaska i huvudet på en person. Ah. Som bara var så här. Ja, men som hade skittråkiga kompisar. Och dog. Så det var en helt annan situation i och för sig. Men du sa
drog och inte dog.
Nej, jag drog bara. Mm. Jag drog under en längre period. Och sen så kom man tillbaka när man var vuxen. Och det var
allt lite annorlunda.
Ja, allt var lite gött.
Ja. Precis. Fan, det var inte så jävla kämpigt för mig när jag var liten. Jag skulle nog kunna säga exakt samma sak och rekommendera folk att dra, för liksom jag vet folk i min nära omgivning som ändå hade liksom
Jag drar ju i och för sig dit där du bor.
Mm. Ja, det är det. Fett nice det jag bor.
Ja, det
är
väl alltså
många som absolut inte hade det nice. Alltså jag tyckte att det var skitkul hela tiden. Så att när jag växte upp och folk hade sina första avtänningar runt omkring mig, så tänkte jag väldigt många år att det bara var någon så här grej man sa typ, och att det var lite kul att gnälla på saker i grupp typ, och att man bara vaknade liksom tillsammans och det var så här, alla bara, åh shit, jag mår så dåligt, jag bara, shit, jag mår så dåligt
så. Ja, men det är det jag menar.
Men i själva verket så tyckte jag bara att det var så här fett mysigt. Vadå, alla är här och
ja, alla vaknar på samma bra
och precis, så man går och handlar pizza och bara, vi 8 personer som har vaknat på samma madrass och alla ens bästisar är ju med en typ, så alla bara shit, och man bara gud jag mår dåligt, och så bara för att liksom mysa till det lite i någon sån här framkallad dekadens, bara för att det kändes lite nice liksom, lite ballt.
Det är den känslan jag vill åt varje morgon. Ja, shit, jag mår så jävla
shit, bror. Men så gör man inte det, man mår ju asbra, man är helt varm i själen för att allt är nice. Så att det var ganska sent jag förstod att folk mådde dåligt, folk ville ta livet av sig, folk hatade Lidingö liksom. Eller Stockholm. Stockholm kan ju vara liksom jävligt, jävligt kallt och anonymt.
Fan, ja. Om man kommer till Stockholm.
Och Lidingö kan vara jävligt snävt. Alltså, det folk har hatat med Lidingö är väl att det liksom är, det är lika, det kan, alltså det finns lika kalla och anonyma toner som det finns i hela Stockholm, bara det att det är en ö. Så att det liksom är en liten inglasad bubbla, så att den här inskränktheten kan också finnas där, fast i kombination med den här kalla, hårda storstadsmiljön. Men liksom å andra sidan så finns det alltid varmare, mysiga och astunga polare, och bekvämligheten av att det är närmare och liksom man känner ändå, man kan ändå känna alla. Ja, alltså, ja, det finns ju alla sidor av det liksom.
Under hela min liksom festkarriär så har jag varit otroligt
otroligt beskonad från gnällspika. Mm. Alltså så här, jag har haft jävligt tur alltså.
Ja.
Tror jag. Sen har jag tuggare. Sen har jag day one tuggare som kommer vända, som kommer säga varje ord i varje ordning som finns i hela världen. Och därför tror jag att de har kommit på alla idéer som finns. Nej bror, du har sagt alla saker man kan göra i hela världen när du har pundat. Men du har inte gjort det. Alltså det är det som är den stora skillnaden. Det är jag väldigt tacksam för. För det finns verkligen gnällspikar. Sen finns det sådana storfiskare.
Mm.
Som berättar om olika roliga fenomen. Som i en sån här kontext kan te sig typ så här, kan te sig jävligt kan te sig som samma historia som en gång innan. Men det är för att livet är ganska litet här. Eller många här i Ronneby tror att SD är de goda. Och här kanske det, ja, men det är väl majoriteten som avgör vad som är socialt accepterat antar jag i ett område. Men de har liksom inget helhetstänk om det större konceptet. Liksom.
Nej, exakt. Man måste ut och resa lite för att fatta.
Man måste iväg från sin lilla, alltså till vilket fucking pris som helst. Alltså jag vet ingen som har stannat kvar hela tiden som är liksom, som har någon sorts helhet.
Nej, men det är ju skitsvårt att fatta säkert om det var så att man blev rånad av en invandrare och sen så hade man trevliga grillpartys med SD-are. Och alla SD-are har bara bjudit en på barbecue hela livet.
Har du hört?
Men man blev rånad en gång. Och det, alltså, och så bygger man hela sitt liv på det liksom.
Ja, men det är som, det finns en, jag ska inte säga fel ord nu, heter han Ove Tankqvist. Vi får kolla det här efternamn, annars får Remi blipa ut. Nu kommer vi kolla om du är en bra producent, Remi. Om du inte har lyssnat på hela programmet. Om du inte har lyssnat på riktigt hela filen, så att säga. Hela tre timmar.
Då kommer det här vara med i podcasten.
Jag tror det var Ove Tankqvist i alla fall. Mm. Som har gjort. Jag fick ett brev från morsan. Nej, jag fick ett brev från brorsan. Det var allvarligt ställt med morsan. Hon skulle hämta
jag skulle skynda mig hem. Jag tog planet ifrån Rio.
Sverigebesöket heter det. Och den handlar om att andra land kastar ut sånt som ingen egentligen vill ha. Men vi i Sverige, vi tar min sann indom. Min spaning är, varför i helvete är Ove Tankqvist fortfarande in the gutto? Varför har det inte blivit ett jävla drev mot Ove? Alltså varför har liksom Lasse Kronér, världens finaste människa, jag har ingen aning. men så här, alltså, fan, jag tror Lasse säkert har varit lite porrig mot någon så här. Ja, men så här, skickat något bara så här, ska vi knulla till någon till.
Vadå,
någon brud?
Är det här något du gissar nu bara?
Jag bara gissar.
Du gissar.
Nej, okej, jag har hört lite grejer. Jag har inte hängt med i kvällspressen. Men jag har varit nyfiken, vad har Lasse gjort?
Ja.
Vad fan? Jag har ändå, det är ändå han i Triple N Touch i gympadagen. Alltså det är den sköna i Triple N Touch. Vad fan kan Lasse ha gjort? Är jag så dålig människa känner så att Lasse har gått och våldtagit några gånger? Då fick han det så hastigt förklarat. De bara, nej, men Lasse hade någon praktikant på något tv-projekt. Och de började typ så här, ja men de började skicka lite snuskiga sms till varandra. Och kan tänka mig Lasse hade druckit en whisky för mycket. Och ja, men visste inte riktigt hur man sextar. och så, nej, så
det här med IT-knull liksom.
Nej, men sen så är den MeToo-härvan så. Alla i den här exhibitionistiska nöjesbranschen vill ha uppmärksamhet. Det är det hela jävla konstnärskap och hela jävla TV4 och SVT. Det är det allt handlar om.
Ja.
Att få uppmärksamhet. Så man kan bara anta att alla som söker sig till sådana yrken gillar uppmärksamhet. För det är väl det TV är. Det är väl att någon filmar det.
Mm.
Och så bara, tada! Och jag kan tänka mig att de gick hårt åt Lasse. De gick jävligt hårt. Jag har ingen aning. Jag sitter och gissar. Lasse kanske har våldtagit.
Inte alls. Nej, men allt kanske var helt smooth.
Mm, jag bara misstänker nu att jag bara sitter här och bara 100%, det är spekulationer, till 1000 fucking jävla procent som jag bygger mina spaningar på. Men min spaning är att Lasse har fått jävligt mycket tuffare än vad Ove Törnqvist har fått.
Garanterat.
Han har bara skrivit en sån bara rak rasistisk visa som rakt från sitt liv.
Rasistiska
min
ord.
Min moster får stryk av en blatte, kör ut dem. Ut med packen.
Ja, nej men alltså, folk har väl bara inte hunnit dreva mot alla som behöver drevas mot. Och det kommer ju aldrig heller hända.
Men alltså vissa kommer komma undan.
Det är massor som kommer komma undan.
Mm. Jag vet varför jag kommer komma undan.
Ja, för att du...
Jag erkänner allt.
Exakt.
Jag berättar allt först. Och jag står... jag står för 100% av mina handlingar. Och har jag gjort något skit så kommer jag... Och så kommer jag liksom... Om jag kommer ihåg det...
Ingenting kan få mig att falla vad jag har i min garderob, det vet alla.
Ja, nej, men det är det. Men då tänker jag lite så här... Lasse kanske också har varit helt där. I sig, han har ingen podcast. Hade Lasse haft en podcast...
Och en Snapchat och en
Snapchat
och en Instagram och en YouTube.
Ja, det blev rätt vilt med assistenten igår. Det vill säga att hade Lasse varit lite mer av ett svin som folk tycker, det vill säga ärlig med vem man är, då hade han aldrig behövt, då hade han aldrig jag kommer ihåg när jag var på Timbuktus bröllop, eller han gifte sig också, så kommer jag sagt med i min jag hade en husvagn då också med kristallkrona i taket, så att en purmadrass där bak och så, mickbås på den gamla toaletten, och det var bara fucking fly, det var så här turkiska mattor över hela vagnen. Det var bara riktigt jävla porrig stämning liksom. Han på något sätt bara, alltså det här som ni gör nu är ju någon sorts jävla dröm för alla. Ja men liksom, ja, här kommer ni. Vilka var klädda i liksom utklädningskläder, rullar ner i jävla vagn, ritad som en råtta. Med liksom tempurmadrass och bara kristall. Ja men bara det, och öppnar en jävla lyxhov här utanför. Det var, det här är sjukt bra. Så kommer jag ihåg, han sa bara, men Frej, jag kan ta, men Frej, har du aldrig tänkt på att bli folklig och så här? Jag var så alltså, fan jag har det jävligt bra alltså. Alltså,
vad exakt menade han när han
nej,
sa
nej, folklig? Så frågade jag så här, varför vill man bli folklig?
Mm.
Och då gjorde han sånt här tecken med tummarna mot pekfingarna.
Ett pengatecken.
Att man kan tjäna jävligt mycket pengar på att vara folklig. Men tror du de folkliga artisternas, eller inte artisterna, de folkliga kändisarnas tid, tror du den är lite så här, tror du hela tiden är förbi liksom? Långt mellan avstånd och plattform, långt mellan personlighet och upplevd person.
Alltså liksom. Jag tänker att utvecklingen är timglasformad och att... De som hamnade i den spiralen att man gjorde sin comfort zone till en mindre och mindre ruta, de kommer att fortsätta knarka de folkliga artisterna. Och den kanske kommer växa liksom, vad vet jag, det beror på, men de frigjorda liksom, som söker nyheter och inspiration och information och sina förebilder utanför det marksända tv-nätet, ja det finns väl inte ens kvar, men ändå liksom, och gör val som ingen annan har gjort åt en stor massa människor, de kommer också öka.
Okej, alla vill bara ha så mycket views som det går nu. Det är liksom det som är, alltså folk skiter lite i pengar känns det som, eller bara de har mycket pengar så spelar det inte någon roll om de är baseballrika känns det som, utan nu är det bara folk har följare och views, det typ det. Men alltså när jag tittar då på till exempel då så här, en fet youtuber som heter Anis Don Demeno som intervjuar Ode Zäta då.
Mm.
Då vet ju jag innan intervjun är över att Anis kommer börja knarka. wow, fuck de här.
För de är skönast i hela Sverige liksom.
Nej, men för att det är på riktigt. Exakt. Alltså det är inte sånt. Vill du komma på konsert nu? SMSa död flicka på ett dansgolv. 1, 2, 3. Ja, men du vet, det är inte en sån där bara clout chasande, bara TV-shops grind liksom.
Nej.
Utan de har det liksom riktiga barndomsvän som sitter i ett riktigt sammanhang.
Mm. Som har foton på varandra där alla är bebisar liksom.
Jo, men och som inte bangar för att tramsa så jävla mycket som helst. Och även liksom, nej, även att tramsa, ja men tramsa ute på basen. Alltså som bara lallar helt enkelt. Ja. Och då fattar man så här bara, okej, du kommer börja röka gås offentligt. Alltså, det handlar om månaderna. Kom fucking ihåg vilka det var som stod för det här när det fortfarande var svårt. Nu när ni lyssnar på det här. Året är 2027 och fucking statsministern röker gås med hiphopartister för att bli vald liksom.
Precis.
Mm. Då, kom ihåg då att vi har suttit i fängelse för det här.
Ja, inte jag då.
Nej.
Ska vi återgå till avtändning som vi
inställningsfrågor.
Tänkte skulle vara... Ja, inställningsfrågor och avtändningar.
Mm, avtändningar.
I mitt fall, jag drivs ju väldigt mycket av kärlek. Alltså, det är väl typ den starkaste känsla jag känner. Så är det någon gång jag har mått riktigt, riktigt dåligt under... Alltså ja, eller efter att jag har tagit droger, så är det ju om det har varit någonting som har varit vajsing i kärlekslivet liksom.
Mm.
Det är jobbigt. Okay. De avtändningarna blir grova bara för att jag tycker att det liksom det blir förstoringsglas på alla känslor liksom.
Mm.
Så att ja, jag antar att det är alla känslor som känns som starkast, om de är åt det negativa hållet, så bara shit, där, nu hade jag inget försvar som fanns uppe längre för att liksom kunna hantera det här. Typ man går dagligdags och bara, nej, men det där är lugnt, jag tänker inte på honom. Och sen så bara,
oh.
Typ så. Oh. Ja, annars så, den grövsta... Mefedron, det var en riktig jävla...
Det är det som kallas synt.
Ja.
Mefedron, bufedron.
Vadå, kallas det för
räka,
synt?
Räka, krabba kallas för synt.
Jaha, det hade jag ingen aning om. Jag visste inte ens att det fanns längre.
Jag antar att det är en förkortning för syntetiska droger, bara en slapp förkortning.
Ah,
men jag fick reda på nu att det är krabba. Jag har aldrig kommit i kontakt med synt själv, men jag har hört många att det är det nya, typ RC-kokain liksom.
Okej. Okay. Ja, för det här var ju som liksom ecstasy och tjack i ett, och så var det mycket, mycket starkare.
Mm.
Det var ju lagligt ett tag där. Och då var det ju ett gäng som fick, en polare som importerade det, fick en, om det var hjärtattack eller om det var en stroke eller något liknande. Nej, dog inte.
Mm. Jag har några polare som
dog
av det. Med.
Ja. Ja. Det var riktigt, riktigt, riktigt grovt. Det var inte alls lämpligt egentligen. Men det minns jag, alltså för att man luktade fiskaffär efteråt.
Mm.
Och att det brände ju slut på allt som fanns i hela kroppen. Så de avtändningarna skulle jag säga var väldigt fysiskt jobbiga liksom. Men så länge man var, alltså så länge man mådde bra och var med polar, alltså så länge man var med folk man gillade, så upplevde jag inte liksom den psykiska.
Som min första stora Loop Troop-konsert
på räken. Det var vid den
tiden,
Loop Troop var stora at the time, jag minns det också.
Fortfarande skitstora för mig.
Ja.
Men jag såg dem första gången på
Räkfrossa.
Ja, på Räkfrossa på Arvika festival alldeles för sent. Men det var min första stora konsert. Jag hade sett dem på så mindre scen. Men det var första gången det var så här. Ja, jag fattar.
Mm.
Jag fattade att det var en liksom stort liksom band.
Hade du AT efteråt?
Ja, alltså det här är nog grejen med mig. Att jag kommer inte ihåg de halvtomma glasen. Alltså de försvinner. Mm. Alltså de bara... Jag lägger ingen vikt vid dem. och kommer således inte ihåg dem. Jag har fattat att många har exakt åt samma samma sak fast att andra
fast tvärtom,
har det.
Att man kommer ihåg allt det
kommer
som
inte ihåg alla de positiva grejerna utan kommer ihåg bara det som sög.
Det är verkligen sant alltså. Och, det är många som gör det.
Ja, och den grejen är ju liksom det är nog samma personer som skriver negativa kommentarer på Facebook tror jag. Ja. Och jag vet inte vad som kom först att skriva. Men det handlar väl om att man sätter hela sitt mindset. Det är att det är så här, man går och tänker på dagarna om en fyndig negativ kommentar man ska skriva på Facebook. Och inte för att vara rolig utan att få vara
typ så här. Vad gör mest ont om jag skriver liksom?
För jag verkligen, vad fan, varför sitter vissa och typ så här, pratar om tråkigt som har hänt? Förut och jag, lite har det nog att göra. Jag ser ett litet mönster att vissa att typ så här, det har nog lite med jag vet inte vad det har.
Alltså jag tänker att det är ju lättare. Det är ju lättare att riva ett jängatornen och bygga upp det liksom. Det är ju lättare att, för det är ju att gå i försvarsställning, det är ju att skydda sig själv. Alltså om man är den som kommer med det negativa, då kommer man ju aldrig bli hånad för att man med öppet hjärta typ tyckte någonting som någon annan sen bara nej, det där är keff typ. Ja. Alltså det är ju play it safe att vara negativ. Och det är ju, jag vet inte, det är väl lättare att sugas ner i en nedåtspiral kanske. Ja. Har man glidit på en uppåtspiral väldigt länge så alltså jag tycker att det är jävligt svårt att vara negativ. Jag tycker att det är svårare att vara negativ. Men jag vet ju fortfarande med mig att att i vissa fall så har jag tendenser att tänka bara så här, men vad fan typ så här. Alltså om vissa sorters energier eller liksom så har jag lättare att döma än att inte döma liksom. Så att jag vet ju hur tendensen funkar. Och om den äger en ganska stor del av ens tankegångar, tankemönster, så safear man och hamnar där liksom.
Den är riktigt förlamande.
Alltså, man måste jobba amen, varje dag för att vara.
Alltså man måste bara hänga med andra människor som inte liksom ägnar hela sina dagar åt att snacka skit utan att göra saker.
Så är det verkligen. Men jag menar, man måste jobba för att utmana sig själv hela tiden. Och om det är det som, om liksom om man har hamnat i en nedåtspiral och man inte jobbar, så är det ju lätt.
Då måste man flytta.
Alltså, jag vet ju några exempel på att det inte alls funkar att flytta. För att man bara flyttar ifrån någonting som är ett problem som man har inbyggt i sig själv liksom. Så det funkar inte i alla fall att bara flytta. Men det finns ju jävligt många exempel på när det funkar att flytta.
Det är väl kanske speciellt om man är ung. Jag vet inte, men jag tror det. Ja. Jag tror när man är ung så är man fortfarande, man är inte klar.
Nej.
Så bli inte klar på ett bullställe.
Nej.
Det är sant, alltså. Låt inte den ugnen som gräddar dig när trivs inte med ditt liv och du håller på att gräddas. Get the fuck out.
Exakt. Bli inte klar på ett ställe där du inte hade möjlighet att liksom alltså flaxa ut vingarna hela vägen ut liksom, utan att det kom någon och bara nej. Men man måste också vara väldigt snäll mot sig själv.
Nej, alltså.
Jo, det måste man.
Nej, men kolla,
jo, det är därför jag är glad, för att jag är snäll mot mig själv.
Jo, men jag menar, hade jag varit snäll mot mig själv när jag bodde här, då hade vi aldrig träffats. Och det har jag träffat många som tror att man kan bara vibba sig ur situationen. Men det funkar inte så. Bor du i en liten stad måste du vara fucking sträng mot dig själv. Och lägga ner dina 10 000 timmar så du får självkänsla tidigt. För man kan bli gräddad i ugnen Stockholm. Det finns mycket positiva människor där. Men man kan inte bli gräddad i alla ugnar alltså. Det är svårare som fan liksom. Delicious Brains, min fucking homeboy som jag gick i grundskolan med, som jag liksom träffade i lågstadiet. Han var också tvungen att flytta till Amsterdam. Alla är tvungna att flytta från små ställen för att få ett större perspektiv liksom. Så, och det är många som säger bara, man måste leva i stunden. Som säger såhär, titta inte på din mobil och lalalala. Om du bor i en liten stad och du har keffa vänner, titta bara på din fucking mobil. Det är den enda chansen du har att och få någon vettig information överhuvudtaget. Så ja, det är verkligen, verkligen två helt olika taktiker, ja, att leva i stunden. Jag vill inte leva i den här stunden som fanns här då. Jag vill leva i alla andra stunder som fanns. Och till slut, när jag kom i den stunden jag ville leva i, då behöver jag inte kolla i mobilen. Men jag menar, är du inte i den stunden, titta i din fucking mobil, så kanske det finns en annan stund.
Mm. Ja, det är ju väldigt bra tips alltså. Ja, nej, jag ville verkligen bara leva i den stunden jag var i.
Ja, nej, min stund var inte den jag ville leva i.
Det var det enda stället jag ville vara på. Och typ att åka till landet en helg var helt fucking förödande, för man bara satt där och bara, det är en hel helg, förstår du vad jag kommer missa? Jag kommer missa ett helt liv. Och så kände jag hela tiden när jag växte
så
upp.
Så kände jag när jag flyttade till Berlin.
Ja. Därför så inne, alltså på så vis så var det ju, då var det viktigt att vara snäll mot sig själv. Har vi någonting sista att säga om avtändningar? Skärp till dig för fan.
Jag ifrågasätter din smärta. Jag tror att den kommer inifrån och i folkmun kallas gnäll. Bakfylla är ju ändå, vadå, tror vi inte på bakfylla heller?
Jo, ja, det där som du sa precis, det är ingenting jag håller med om. Eller alltså, absolut, försök bita ihop. Men jag har ju definitivt empati, så det räcker till att förstå att att folk drabbas olika mycket av avtändningar och bakfyllor. Du blir ju väldigt sällan bakfull. Om jag dricker väldigt mycket alkohol så blir jag väldigt, väldigt bakfull. Jag får inte ont i huvudet, men däremot så blir jag ju så långt ifrån arbetsför som det bara är möjligt liksom. Och jag förstår väldigt lite. Jag blir helt dum i huvudet. Jag kan liksom inte läsa och jag kan inte svara på saker som folk frågar mig och sådär.
Om jag skulle bara göra ett precisionsarbete så är det skitdåligt. Men för många andra grejer, om man bara ska slappna av eller bara skita i, man ska tramsa som är mitt jobb, det är rätt nice. Det är det ganska nice om man inte känner någon smärta liksom. Mm. Så jag tror på bakfylla. Jag tror att vissa avtändning och allting sånt där. Men jag tror många gånger att man bara, att det är så förväntat av en att man ska säga det när man vaknar, så att man lurar in andra i ett psykosomatiskt beteende som nu är bakfylla och avtändning.
Dock, nivån av känslighet varierar ju väldigt mycket från person till person. Det finns ju väldigt många människor som blir väldigt rädda när det är någonting med kroppen. Om man liksom får allergier eller om man får lite ont i huvudet. Jag vet vissa som liksom, men som jag har jobbat med och sådär, som vid, ja, men vid någon sorts liten känsla av att det inte står rätt till med kroppen, blir väldigt rädda. Och att man då, ja, men det är nog inte bra. Och så liksom hela den här rädslan tar över, och så är det det som är det dåliga måendet.
Nej, det är alltså, du behöver inte vara så jävla rädd. Stanna hjärtat, så stanna hjärtat. Då är det bara bättre lycka nästa gång.
Ja. Ja, det är, och med de orden, när jag skojar bara.
Med de orden avslutar vi livet.
Vi pratar inte, det vi har pratat om, det är ju inte av sån avtändning som handlar om att man typ har haft ett långt benzo- eller heroinmissbruk.
Nej, det där
och så, alltså, för det är fucking shit. Du kan ju dö om du bara slutar tvärt. Och likaså alkohol.
Ja, visst. Man dör. Alltså.
Ja. Utan vi snackar ju om sån här, jag har festat och typ nu känns det lite jobbigt.
Men om jag ska vara helt ärlig. Jag har festat jävligt mycket de senaste 25 åren.
Ja, du kan inte jämföra resten av världen med dig själv.
Nej, men jag menar så jag har inte egentligen gett mig själv en sån bara gott cold turkey. Så jag kanske ska komma tillbaka med mina jävla kaxiga analyser efter avsnitt 10. Det kan jag kanske vara en idé. När jag har legat och vridit mig i vonder över 10 stycken olika gifter.
Som en liten dyblöt dagmask.
Jag har utsatt mig själv för väldigt, väldigt mycket underhållning de senaste åren. Och det är så. Ja, jag ser inga nackdelar med det i dags dato. Men jag kommer att erkänna om jag blir en mer effektiv textförfattare, konstnär. Kommer att ge jävligt grundliga analyser över vad det är som suger om att sluta och vad det är som är bra om att sluta. Kommer jag försöka sluta så länge så att jag liksom kan ja, men kan ge något sorts, någon sorts stabil analys av, jag ska helt enkelt verkligen ta i beaktande att, att det finns ett alternativ att leva utan utan fusk liksom. Så att bara leva en sån vanlig stenålders lunk med bara, så.
Jag kommer göra exakt samma sak. Och jag lovar också att gå in för 100%. Det ska bli spännande. Men det känns väldigt skönt att vi fortfarande skjuter upp det, tycker jag. Jag tänkte passa på att göra reklam för min spelning på Kvarteret, en fantastisk klubb i Stockholm, den 17 augusti. Det vore skitkul om folk kom då.
Vad roligt. Det tycker ni verkligen att ni ska göra. Jag vill passa på att göra reklam för McDonald's. En fantastisk hamburgerkedja som har hamburgare i olika prisklasser. PLX är kul.
PLX?
Ja, nej, men det finns väldigt mycket äkta människor från området här i Blekinge som har tänkt och donat. 22-25 är det. Jag ska göra något väldigt, väldigt speciellt. Jag ska lägga ner all min vakna tid som konstnär till att göra någonting som jag inte har gjort innan.
Och jag ska försöka bistå efter bästa förmåga.
För jag vet inte vad jag ska göra. Den enda gemensamma nämnaren är väl egentligen jeans. Så fan, kom då. De här inne i tornet kommer också att vara där. Och alla kids från området kommer vara där. Alla som har en acquired taste i konstens underbara värld kommer att vara där. Så kolla upp det. Det är en väldigt mysig liten familjefestival som ni kommer gilla. Mm. Men vad fan med de orden kan vi bara tacka för en fantastisk publik.
Skål. Tack för att ni lyssnade.
Och tack.
Hörs om 2 veckor.
Vi hörs efter industrisemestern.
Hej då!
Hej då! Ska du med och röka hock? Det här var det hos mig. Ska du med och röka hock?